Tid för uppror. Elvin Landeus Chismadia. Hör. 22 år. Vi står vid avgrundens rand. Blickar ner i tomheten. Du tar min hand. Det vi måste förstå är att klimatkrisen kastar omkull våra föreställningar om precis allt. Den ifrågasätter det vi tar för givet. Den skälper våra uppfattningar om vad som är viktigt. Ingenting är sig likt. Framtiden är oviss. Allt vi håller kärt är hotat. Osäkerheten och rädslan vi är konfronterade med gör denna kris svår för oss att ta in. Vi vill inte. Vi kan inte. Men vi måste. Om vi ska överleva så måste vi ta in vår situation. Så, om du, precis som jag, bestämt dig för att inte blunda för sanningen och istället försöka ta in den situation som vi befinner oss i, så för all del, samla mod och fortsätt lyssna. Annars är det här nog inget för dig. Klimatkrisen idag. När detta skrivs i början av 2022 är den globala uppvärmningen 1,1 grader jämfört med förindustriell tid. Redan här och nu ser vi katastrofala konsekvenser av uppvärmningen. Ta till exempel sommaren 2021. Värmeböljan i Nordamerika skördade över 1 miljard havsdjurs liv längs med västkusten. Basal infrastruktur som laddstolpar och vägar smälte i delstaten Oregon. Och förbluffande 49,6 grader Celsius uppmättes i provinsen British Columbia i Kanada. I Europa härjade skogsbränder i Grekland bara en månad efter de katastrofala översvämningarna i Tyskland och Belgien. Faktum är att 2021 uppmätte över 400 väderstationer nya värmerekord. 2022 ser knappast ut att bli mer skonsamt. Tvärtom blev klimatforskarna bestörta när delar av Antarktis i slutet av mars uppmätte 40 grader Celsius över normaltemperatur. Detta bara veckor efter att Australien drabbats av massiva översvämningar. Samma land som under sin svarta sommar i slutet av 2019 och början av 2020 fick se en femtedel av sina skogar slukas av skogsbränder. Listan över klimatrelaterade katastrofer kan göras lång och detta är förstås endast ett axplock. Men det ger en fingervisning om var vi står idag. Forskarnas larm. Början av 2022 kom inte bara med temperaturrekord och översvämningar. Den 28 februari släpptes den andra delen av FN:s klimatpanel IPCC:s sjätte rapport. Rapporten, som fokuserar på konsekvenserna av klimatkrisen, medförde en ödesdiger stämning bland forskare såväl som diplomater. Antonio Guterres, generalsekreterare för FN, kallade rapporten för en atlas över mänskligt lidande och en fördömande anklagelse om misslyckat klimatledarskap. Med betoning på hur illa det kommer gå ifall vi inte agerar nu, tryckte Guterres på ett simpelt budskap. Fördröjning är lika med död. Detta budskap är ingen nyhet, även om allvaret har skruvats upp med åren. Skillnaden verkar vara att tiden, den här gången, faktiskt runnit ut. På en konferens i Melbourne i februari 2021 gav den forna vetenskapliga huvudrådgivaren till Tony Blair-regeringen, Sir David King, en lika ödesdiger varning. Vad vi gör under de kommande 3-4 åren, tror jag, kommer att avgöra mänsklighetens framtid. Kollapsen. Det kan inte nog understrykas hur allvarligt läget har blivit. Rapporten som Guterres hänvisar till konstaterar att vid 2 graders uppvärmning kommer mellan 800 miljoner och 3 miljarder människor att ha kronisk brist på dricksvatten på grund av torka, inklusive en tredjedel av södra Europa. Vi talar alltså om en humanitär kris på en aldrig tidigare skådad skala. Lägg därtill de värre och mer frekventa bränderna, de dödligare och allt mer omfattande stormarna och alla andra klimatrelaterade extremväder. Dessa händelser sker inte i ett vakuum, utan snarare förstärker de varandra och gör att grundförutsättningarna för våra mänskliga samhällen blir allt annat än säkra. Med andra ord, vi är på väg mot samhällskollaps. Låt oss tala klarspråk. Social kollaps är inget som sker smärtfritt. Snarare medföljer nästan alltid enormt mänskligt lidande. Missväxt och massvält. Ökade konflikter och krig. Massvåldtäkt och massmord. Det är denna barbariska verklighet vi kan vänta oss om vi ska utgå från de historiska och samtida exemplen på samhällen i fritt fall. Men även de värsta exemplen på samhällskollaps i modern tid, såsom 90-talets Balkankonflikt, Syrien eller andra Kongokriget, för att nämna några exempel, bleknar i jämförelse med de hela geopolitiska regioner skulle drabbas av värmeböljor som gör matproduktionen till en omöjlighet och hungersnöden till ett faktum. Sverige. Men är inte Sverige förskonat de allvarligaste konsekvenserna av klimatkrisen? Är inte vårt nordliga land ändå en av de bästa platserna att befinna sig på när temperaturen stiger? Jo, det stämmer. Sverige är ett av de länder i världen som kommer lindrigast undan klimatkatastrofen. Men zoomar vi in på vårt avlånga land är detta knappast någon tröst. Många svenskar minns sommaren 2018 som en skön och varm tid med soliga dagar på stränderna och härliga dopp i hav och sjö. Men myntet hade en baksida. Sommaren 2018 var extremt torr. Större delen av sommaren rådde grillförbud samt bevattningsförbud i stora delar av landet. Ett 50-tal rasande skogsbränder krävde en av de största räddningsinsatserna i EU:s historia. Med brandbilar från Polen, Tyskland och en mängd andra länder som tillsammans gjorde allt de kunde för att hålla de förödande bränderna under kontroll. Men det som kanske ändå var allra mest olycksbådande med sommaren 2018 var skördarna. För när lantmännen senare under hösten gjorde sin årliga sammanställning av den svenska skörden fastslogs det att den inhemska matproduktionen hade minskat med svindlande 45%. Att vi inte märkte av någon vidare matbrist i Sverige 2018 beror på två saker. För det första har vi en låg självförsörjningsgrad och importerar hälften av all vår mat. För det andra så kan vi importera ännu mer mat när det väl krisar. Men vad händer när skördarna slår lika fel flera år i rad? Eller när det inte finns någon mat att importera, eftersom klimatproblemen är ännu värre i resten av världen? Det följande året, 2019, hotades 2/3 av Sveriges län av vattenbrist. Vår försörjning av mat såväl som dricksvatten är redan idag och även på hemmaplan hotad. Och för varje 1/10 grad av ytterligare uppvärmning och för varje år som går så ökar risken för en ännu värre torka än sommaren 2018. Vi sitter inte säkra här heller. Politiken. Att politiken misslyckats med att möta mänsklighetens ödesfråga är en underdrift. Att våra politiska institutioner inte klarar av att hantera klimatkrisen är uppenbart. För att ta några exempel. Sverige missar 15 av 16 klimat- och miljömål. I Sverige huggs skogen ned i en rasande takt. Skogar som en gång kvittrade av liv ödeläggs till fördel för stilla kalhyggen som läcker koldioxid och metan. Svenska staten fortsätter att subventionera fossilindustrin med 30 miljarder skattekronor årligen. Att regeringen i början av 2022 dubblade bidraget till kommunala och regionala flygplatser samtidigt som de svenska utsläppen ökar på grund av ett ökat flygande är bara ett av många exempel på en ovilja att ge klimatkrisen en rättmätig plats i de politiska besluten och sätta en rimlig klimatpolitik på kartan. Men vare sig utsläppen eller klimatkrisen har några gränser. Så hur ser det ut globalt? Om vi vidgar vyerna och tittar internationellt så får fossilindustrin 11 miljoner dollar i minuten. 11 miljoner dollar varje minut. Samtidigt som det aldrig gått så bra ekonomiskt för Shell, BP, Exxon, Chevron och hela oljeindustrin. Som om eländet inte var nog så ökar utsläppen globalt. Faktum är att 2021 var det år med näst störst utsläppsökning någonsin. En ökning som i sig nästan annullerar den minskning i globala utsläpp som vi såg 2020 till följd av coronapandemin. Ett katastrofalt misslyckande. Det största sveket är kanske ändå den politiska bluffen. För med den retorik som förts av toppolitikerna de senaste decennierna hade man kunnat tro att läget är under kontroll. Självklart kan politikerna inte göra annat än att bluffa. Att tala klarspråk vore politiskt självmord. Men invagningen i den falska tryggheten och idén att allt är under kontroll och att allt kommer bli bra är inte bara lögner och svek. Det är rent ut sagt livsfarligt. I juni 2022 är Sverige värdland för konferensen Stockholm plus 50, döpt till ära av den första miljökonferensen som FN höll i den svenska huvudstaden för 50 år sedan. Redan då varnade man världens regeringar för klimatförändringarna och uppmanade till försiktighet. Ett och ett halvt decennium senare, 1988, grundades FNs klimatpanel IPCC. Fyra år senare, 1992, skrevs Rio-konventionen som undertecknades av 158 av världens stater. Konventionen sa att man skulle stabilisera atmosfäriska koncentrationer av växthusgaser på en nivå som förhindrar farliga antropogena störningar i klimatsystemet. Vad har hänt sedan denna konvention skrevs under? Jo, de senaste 30 åren har en majoritet av alla historiska koldioxidutsläpp skett. Det är bara att konstatera. Politiken har misslyckats kapitalt. Vad ska vi göra? När vi fastslagit att politiken totalt misslyckats med att motverka klimatkollapsen kommer den oundvikliga frågan. Vad ska vi göra? Faktum är att många människor har försökt att ändra det mänskliga skeppets kurs i många års tid. Under årtionden har en växande miljö- och klimatrörelse krävt att politiker och stater går från ord till handling och säkrar en trygg framtid för kommande generationer. I vår del av världen har denna rörelse utövat en myriad av metoder för att påverka. Det har demonstrerats, manifesterats och marscherats. Det har skrivits brev till politiker, insändare, debattartiklar och krönikor. Otaliga namninsamlingar har samlat signaturer från oroliga medborgare. Vissa har engagerat sig i politiska valrörelser eller till och med själva blivit partipolitiskt aktiva. Framförallt har vi i Sverige använt oss av konsumentmakt. Vi har gjort individuella anpassningar. Vi källsorterar. Vissa har slutat äta kött på måndagar. Och vissa har till och med slutat flyga. Aldrig förr har så många svenskar gjort så många medvetna val för miljön och klimatet som nu. Ändå minskar inte utsläppen. Här är det lätt att slänga upp händerna i luften och konstatera att vi som individer inte kan göra något. Att vi är för små för att påverka, för omedvetna för att agera och framförallt att det är lönlöst att försöka. Dessa idéer om otillräcklighet är såklart totalt nonsens. Vår djupaste rädsla är inte att vi är otillräckliga. Vår djupaste rädsla är att vi är kraftfulla. Så började Nelson Mandelas invigningstal när han tillträdde som Sydafrikas president 1994 efter att ha suttit i fängelse i 27 år för sin kamp mot apartheid. Och visst är det sant. För blickar vi tillbaka kan vi se att samtliga historiska vändpunkter i samhället börjar med att en individ eller en liten grupp människor bestämmer sig för att göra vad som än krävs. Från Rosa Parks till Greta Thunberg. Och om vi inser denna makt som vi alla bär på är vi inte heller ensamma. Då är vi hur många som helst. Uppror. Den 1 november 2021 satte sig den schweiziska trebarnspappan Guillermo Fernandez sig ned utanför parlamentet i Bern och inledde en hungerstrejk. Han slutade att äta helt och skulle inte börja igen förrän det schweiziska parlamentet bestämt sig för att gå med på att utbildas och informeras av klimat- och ekologiforskare. Där satt han alltså, dag efter dag, vecka efter vecka. Tills efter mer än en månad, dag 39, då det schweiziska parlamentet gick med på hans krav. Den obekväma sanningen är att du som lyssnar på detta skulle kunna vara startskottet på något stort. Gnistan som tänder elden. Det är ett tungt ansvar, men vi som vet, vi har en skyldighet att agera. Så vad är svaret på frågan, vad ska vi göra? Svaret är ett massivt, fredligt, folkligt uppror. Ett kärleksfullt men bestämt uppror för allt levande. För att känna till mänsklighetens situation, förstå vidden av klimatkrisen och ta in det monumentala vägskälet vi står inför är en sak. Men det är en helt annan att välja väg. Och nu finns bara ett simpelt val. Uppror eller utrotning.